Ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets ande, livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från sin rätt och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som sin dotter. Iker, lik en syndig människa, i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendeskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden. Eftersom Guds anden bor i er. Den som inte har Kristi anden tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synd. Men anden är liv på grund av rättfärdighet. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era döda kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder. Men inte mot vår köttliga natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveris ande så att ni på nytt måste leva i frukten. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi av att ha anden självvittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Amen.
Let us pray for the sun.
Låt oss be för predikan.
Father, we are thankful.
Father, we are tacksamma.
That we can sit under the command and authority of your word.
Att vi kan sitta under befallningen i ditt ord.
I pray for Sean as he comes to speak of your word.
Jag ber för Sean som nu kommer komma upp och prata om ditt ord, predika om ditt ord.
That you would walk through him.
Att du skulle verka genom honom.
That you would be with him.
Att du skulle vara med honom.
May he diminish.
Må han minska.
As you will increase through your son.
När du blir större i hans predikan.
And I pray the words and the wisdom that he shares with us.
Jag ber att orden och visheten som han delar med oss.
He is a blessing both for our joy.
Skulle vara en välsignelse både för våra glädje.
And even for our living.
Även för våra liv.
May your name be praised.
Må ditt namn bli prisat.
Amen.
Amen.
And thank you, Valdemar, for
today's text.
Oh yeah, and also I'm told that the kids can go to Sunday school now with Kat.
So now barnen kan gå till söndagsskolan tillsammans med Kat.
So we are continuing, as Dennis said, in the Book of Romans in chapter 8.
Så vi fortsätter som Dennis sa i Romarbrevet i kapitel 8.
And studying Romans so far, we have looked at the central theme that Paul is communicating here.
Och hittills när vi har studerat Romarbrevet,
it's for us
så fortsätter vi att se på det centrala temat som Paulus kommunicerar.
Sorry. It's for us to look at the power of the gospel for salvation and transformation.
Så att vi ska se på evangeliets kraft till frälsning och förvandling.
And since chapter 5 we've been looking or going towards the theme.
Och sedan kapitel 5 har vi sett på det här temat.
Living by grace.
Att leva av nåd.
And especially in the last two chapters then.
Speciellt i de senaste två kapitlen.
We've looked at what it means that we have freedom from the slavery of sin.
Vi har kollat på vad det innebär att vi har fria från syndens slaveri.
Which was chapter 6.
I kapitel 6.
And then in chapter 7, having freedom from the slavery of the law.
I kapitel 7, att ha frihet från lagens slaveri.
And last week we then concluded.
Och förra veckan har vi avrundat.
Yeah, we concluded with the law's inability to break the power of sin.
Med lagens oförmåga att bryta syndens makt.
That there was basically no hope for us to be found within the law.
Ytterst så fanns det inget hopp för oss i lagen.
But instead the passage in chapter 7.
Men istället texten i kapitel 7.
It pointed to the one that gives us hope.
Det pekade på den som ger oss hopp.
Thanks be to God through Jesus Christ our Lord.
Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre.
So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin.
Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet känner jag syndens lag.
So Paul is very explicit, very clear.
Så Paul är väldigt explicit och väldigt tydlig.
There's still this battle going on.
Det sker fortfarande den här kampen.
But thanks be to God through Jesus Christ our Lord.
Men Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre.
So every one of us is guilty.
Alltså var och en av oss är skyldig.
But as we go into Romans 8 today.
Men när vi går in i Romarbrevet 8 idag.
The central theme, living by the Spirit.
Det centrala temat att leva av anden.
It gives us hope.
Ger oss hopp.
It tells us that there is no condemnation and no separation from God anymore.
Det säger oss att det finns ingen fördömelse, ingen separation från Gud längre.
It starts off with.
När det börjar med.
There is therefore now no condemnation.
Så finns nu ingen fördömelse.
And when we go all the way to the end of Romans 8.
Och när vi kommer till slutet av Romarbrevet 8.
It says that neither angels nor demons nor powers nor mights nor heights will ever separate us from the love of God.
Det står att varken änglar eller furstar, varken höjd eller djup eller makter kommer skilja oss från Guds kärlek.
So chapter 8 is all about there's no condemnation and no separation from God anymore.
Så kapitel 8 handlar helt och hållet om att det finns ingen fördömelse, ingen separation från Gud längre.
So as we want to look at that.
Så när vi vill se på det.
I want to share about a case.
Så vill jag berätta om ett fall.
Law.
Ett rättsfall.
Wonderful, interesting topic.
Intressant tema för några av oss kanske.
Let's go back to the 1830s in the US.
Vi går tillbaka till 1830-talet.
The case is United States versus Wilson.
Och fallet är United States mot Wilson.
And it was a case where the the defendant George Wilson was convicted of robbing the U.S. mail.
Och i det fallet så var den åtalade George Wilson dömdes för att ha rånat U.S. mail.
He and his accomplice, they put the life of the boy in danger.
Och han hade satt en av budbärarnas liv i fara.
And in Pennsylvania, the sentence for that was death.
Och för det så kunde man bli dödsdömd i Pennsylvania.
But somehow through the influence of a friend.
Men på något sätt genom en väns påverkan.
George Wilson received a pardon by Andrew Jackson, the president.
George Wilson blev frikänd av presidenten Andrew Jackson.
And the pardon included the following condition.
Och i frikännandet så stod detta krav.
With this express stipulation that this pardon shall not extend to any judgment which may be had or obtained against him.
Med detta uttryckliga krav att detta frikännande inte ska beröra någon dom som kan finnas eller bli funnen mot honom.
In any other case or cases now pending before said court for other offenses wherewith he may stand charged.
I något annat fall eller flera fall som antingen pågår nu inför samma domstol eller för andra överträdelser som han kan åtalas för.
So basically.
Så smittar nu.
What the pardon stated is that George Wilson.
Frikännandet sa att George Wilson.
The criminal charged with crimes that he did commit.
Den kriminella som åtalades för brott som han hade begått.
Would not be sentenced for any of the offenses he is charged with.
Han skulle inte dömas för någon av brotten som han hade åtalats för.
So instead of receiving the death penalty, he would go free.
Istället för att få dödsstraffet så skulle han gå fri.
And that is exactly the message of the gospel.
Och det är evangeliets budskap.
That's exactly what goes for us as well.
Det är det som gäller för oss också.
We go free even though we are charged and guilty.
Vi går fria trots att vi är åtalade och är skyldiga.
That's what Romans 8 wants to focus on as well.
Och det som Romarbrevet 8 vill fokusera på.
We are guilty, we have sinned and we deserve the death penalty.
Vi är skyldiga, vi har syndat och vi förtjänar dödsstraffet.
That part is not really very encouraging, but it's the truth that we need to acknowledge.
Och det är ingen särskild uppmuntran, men det är en sanning som vi behöver erkänna.
We are separated from God through our sin.
Vi separeras från Gud genom vår synd.
We have fallen short of his holy standard.
Vi kommer till korta inför hans heliga standard.
But Romans 8 starts with there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Men Romarbrevet 8 börjar så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus.
There is therefore now no condemnation.
Så finns nu ingen fördömelse.
Therefore he refers back to Romans 7 and all that has come before that.
Han börjar med så han refererar tillbaka till Romarbrevet 7 och allt som har kommit innan.
If we read all of it, we know that there is a rightful condemnation for us.
Om vi läser allt det så ser vi att det finns en rättvis fördömelse mot oss.
There is indwelling sin within us.
Det finns kvarlevande synd i oss.
We desire to do what is good, but we are unable to carry it out.
Vi vill göra det som är gott, men förmår inte göra det.
But still we receive the pardon.
Men ändå så får vi frikännande.
We are cleared of all the charges because our ultimate rescue will come from Christ Jesus.
Vi är fria från alla anklagelser för att vår räddning kommer från Kristus Jesus.
We have been given a future, a hope for a future glory.
Vi har fått hopp om framtida härlighet.
A future glory that we can hold on not just for then but for now.
En framtida härlighet som vi kan hålla fast vid inte bara då utan nu.
We are declared righteous now.
Vi förklaras rättfärdiga nu.
There is therefore now no condemnation.
Så finns nu ingen fördömelse.
The end time verdict that has come through Jesus Christ has entered the present age.
Den yttersta domen som ska komma på yttersta dagen har kommit i nutid.
So we can live free of the condemnation not just in the future but now already.
Så vi kan leva fria från fördömelsen inte bara i framtiden utan redan nu.
But does that apply to the whole world then?
Så gäller detta för hela världen då?
Is there just no more condemnation?
Finns bara ingen fördömelse?
Does the pardon go out to anyone and everyone?
Går frikännandet ut till vem som helst, alla?
Yes and no.
Ja och nej.
The statement doesn't end there is now no condemnation.
Uttalandet slutar inte med att det finns ingen fördömelse.
No, it's for those who are in Christ Jesus.
Det är för dem som är i Kristus Jesus.
And that is probably one of the best definitions that we can find of understanding what a genuine believer is.
Det är en av de bästa definitionerna av vad en genuin troende är.
It's not someone who just recognizes the historical facts of Christ.
Det är inte bara någon som inser de historiska fakta.
Or just goes through the religious motions such as baptism and the Lord's Supper.
Eller någon som går igenom religiösa handlingarna som dop och Herrens måltid.
We do those.
Vi gör dessa.
We believe that Christ existed as a historical figure.
Och vi tror att Kristus fanns som en historisk person.
We believe that we partake with him in the baptism and the Lord's Supper.
Vi tror att vi är delaktiga i honom genom dopet och Herrens måltid.
But being in Christ Jesus is more than that.
Men att vara i Kristus Jesus är mer än så.
A true Christian, one who is in Christ Jesus, is one who has repented of his sin.
En sann kristen, en som är i Kristus Jesus, är en som har omvänt sig från synd.
Who has placed his faith, his identity in Christ Jesus.
En som har satt sin tro, sin identitet i Kristus Jesus.
Who has accepted the grace
that Christ has offered to us.
Som har tagit emot nåden som Kristus erbjuder oss.
And claims that as their righteousness.
Och som har tagit sig an det som sin rättfärdighet.
Someone who identifies in Christ and his work.
Någon som identifierar sig i Kristus och i hans verk.
Someone who has accepted the gift that God has offered to us.
Någon som har tagit emot gåvan som Gud erbjuder oss.
Let us just conclude the case of George Wilson real quick.
Så om vi avrundar fallet med George Wilson.
Because you might ask, why did I pick a random case from the 1830s about someone being pardoned?
Vi kan undra varför jag tog på måfå ett fall från 1830-talet där någon frikändes.
Because the end to that story is something inexplainable.
Slutet på berättelsen är omöjligt att förklara.
Something unimaginable.
Otänkbart.
Because George Wilson, he did the inexplainable, he did the unimaginable.
George Wilson gjorde det som var oförklarligt, otänkbart.
He refused the pardon.
Han avslog frikännandet.
It was so weird, so unimaginable that the case had to go all the way up to the Supreme Court.
Och det var så bisarrt att fallet gick till den högsta domstolen.
And they then decided.
Och de dömde.
That's if the prisoner does not accept the pardon, it's not in effect.
Att om fången inte tar emot frikännandet så är den inte giltig.
The official conclusion stated.
Och officiellt så uttalandet.
A pardon is a deed to the validity of which delivery is essential. And
ett frikännande är en handling vars giltighet är beroende av att den levereras.
And delivery is not complete without acceptance.
Och leverans fullbordas inte utan mottagande.
It may then be rejected by the person to whom it is tendered.
Det kan alltså avslås av personen till vilken det frambärs.
And if it is rejected,
och om det avslås,
we have discovered no power in this court to force it upon them.
Har vi inte funnit någon makt hos denna domstol att tvinga det på honom.
So if you look back at the statement, the first verse in Romans 8.
Så om du ser tillbaka på första versen i Romarbrevet 8.
There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus.
Who are you?
Vem är du?
Have you accepted the pardon to stand free from condemnation?
Har du tagit emot frikännandet att stå fri från fördömelse?
Or do you refuse it?
Eller avstår du det?
Or more simply, are you in Christ or are you not?
Helt enkelt, är du i Kristus eller inte?
And there are just those two options.
Och det finns bara de två alternativ.
There are just those two scenarios, those two destinies as we will explore throughout this whole chapter.
De två scenarier som vi kommer utforska i det här kapitlet.
And if the answer for you is no,
om svaret för dig är nej,
then I want to be honest with you.
Jag vill vara ärlig med dig.
I don't want to pressure you into something. I don't want to make you feel bad or anything like that. I don't want to, force pressure on you.
Jag vill inte sätta press på dig eller tvinga dig till något ont.
We love having you here.
Vi älskar att du är här.
We love having fellowship with you.
Vi älskar att ha gemenskap med dig.
We love talking about Christ with you.
Vi älskar att prata om Kristus med dig.
But the stakes are too high to not talk about it.
Men det som står på spel är för mycket för att inte tala om detta.
For me to be silent or not to speak the truth would be unloving and uncaring.
För mig att hålla tyst eller att inte tala sanning skulle vara kärlekslöst.
Because if you have not claimed this promise.
För om du inte har tagit emot det här löftet.
If you have not accepted God's pardon, the free gift of grace.
Om vi inte har tagit emot Guds frikännande, den här fria gåvan som är hans nåd.
Then you are exposed to God's judgment.
Då står du inför Guds dom.
He's perfectly just.
Han är fullkomligt rättvis.
He's perfectly holy.
Han är fullkomligt helig.
And he needs to. He will condemn you in your sin.
Och han kommer att fördöma dig i din synd.
Because you and I and everyone,
för du och jag och alla,
every single one,
varenda person,
has sinned against God. None of us live up to the holy standard.
Vi har alla syndat mot Gud. Ingen av oss lever upp till hans heliga standard.
And on the day when each one of us will have to give account before God,
Och den dagen då var en av oss får ge räkenskap inför Gud.
What will you point to?
Vad kommer du peka på?
What will you claim?
Vad kommer du försvara dig med?
What will decide if you will be condemned or not?
Vad kommer avgöra om du blir fördömd eller inte?
In John 3:18, Jesus is clear as it says there.
I Johannes evangeliet 3:18 så är Jesus tydlig.
Whoever believes in him is not condemned.
Den som tror på honom blir inte dömd.
But whoever does not believe is condemned already.
Men de som inte tror är redan dömda.
Because he has not believed in the name of the only Son of God.
Han har inte trott på Guds enda sons namn.
And then to the other option.
Och det andra alternativet.
If you are in Christ.
Om du är i Kristus.
Then consider this.
Tänk på detta.
You have a genuine, true relationship with Christ.
Du har en genuin, en sann relation med Kristus.
You are joined with Christ in both his death and his resurrection.
Du är förenad med Kristus i både hans död och hans uppståndelse.
The death he died for you.
Döden som han dog, dog han för dig.
Life he lives so that you can share it.
Och livet som han lever, lever han så att du kan delta i det.
There is no condemnation because Jesus died for us.
Det finns ingen fördömelse. Jesus dog för oss.
In fact, that is the only hope that we can cling to. Jesus Christ and him crucified.
Och det är det enda hoppet vi kan hålla fast vid. Jesus Kristus och honom korsfäst.
As we read in verses 3 and 4.
Som vi läser i vers 3 och 4.
For God has done what the law weakened by the flesh could not do.
Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud.
By sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh.
Genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lika en syndig människa, i hans kropp fördömde Gud synden.
In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us.
Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss.
In us who walk not according to the flesh, but according to the spirit.
I oss som inte lever efter köttet, utan efter anden.
This is how God can forgive guilty sinners like us and still be just.
Det är så Gud kan förlåta skyldiga syndare som vi och ändå vara rättfärdig.
Through that, what Jesus did, which was impossible for us.
Genom det som Jesus har gjort som inte var möjligt för oss.
As we read, for God has done what the law weakened by the flesh could not do.
För Gud har gjort det som lagen inte kunde.
The law was weakened by our flesh.
Lagen var svag genom vår köttliga natur.
We were inadequate.
Vi var oförmögna.
There was nothing wrong at all with the law.
Det fanns inget fel alls på lagen.
But everything wrong with us.
Men allt var fel med oss.
And so God sent his son.
Och så Gud sände sin son.
He sent him. He didn't create him, because Jesus, he was there all along. That's another point where we can point to the Trinity.
Han sände honom, han skapade inte honom, utan Jesus har alltid funnits. Så där kan vi peka på treenigheten.
But he sent him not as sinful flesh.
Och han sände honom inte som syndig.
Because Jesus was without sin.
För Jesus var utan synd.
He didn't send him in the likeness of flesh.
Han sände honom inte bara till det yttre lik köttet.
Because he was fully human as well as fully God.
Han var fullt ut människa samtidigt som han var fullt ut Gud.
But he sent him in the likeness of sinful flesh.
Men han sände honom lik en syndig människa.
So that he could take on our sin and pay the price.
Så att han kunde bära vår synd och betala priset.
All of this was God's work, God's design, his doing, his accomplishment.
Allt detta var Guds verk, Guds plan, hans handling och hans prestation.
And exactly that is what is so contrary to the culture and the world that we experience around us.
Och det är det som är så tvärt emot kulturen och världen runt omkring oss.
Because there is either spirituality from above.
Det fanns antingen en andlighet från ovan.
Acknowledging that it is the work of God through Christ that we can set our hearts and minds on.
Som erkänner att det är Guds verk genom Kristus som vi kan fixa våra hjärtan och sinnen på.
It's either the gospel that comes from outside through the work of God that we can receive.
Det är antingen ett evangelium som kommer utifrån genom Guds verk som vi får ta emot.
Or there is spirituality from below.
Eller så finns andlighet från nedan.
From the world, from the flesh.
Från världen, från köttet.
Finding truth within ourselves.
Att finna sanning inom oss.
And those two, as you can see, they are not compatible.
Och de två som ni ser är inte kompatibla.
One looks for holiness.
En letar efter helighet.
To receive a holiness that cannot be found within us.
Att ta emot en helighet som inte kan finnas inom oss.
And the other seeks for wholeness.
Den andra letar efter helhet.
Wholeness by restoring ourselves, by finding that missing piece within ourselves and make, somehow mending it again.
En helhet genom att hitta det som saknas inom oss och på något sätt sätta ihop oss själva igen.
But I'll tell you, no amount of self-help.
Men jag säger ingen mängd självhjälp.
Nothing from within the flesh.
Inget inifrån, inget från köttet.
Will remove you from the condemnation that is rightfully yours.
Kommer ta bort dig från fördömelsen som med rätta är för dig.
The only thing that will remove you from condemnation is if you are in Christ.
Det enda som kommer ta dig bort från fördömelse är om du är i Kristus.
And so through that we are no longer then dominated by the power of sin in our life.
Och så genom det så är vi inte längre dominerade av syndens makt i våra liv.
Because we are changed by a holiness from above.
Vi förvandlas av en helighet från ovan.
We have not overcome that with that is within us, our sin.
Vi har inte övervunnit det som är inom oss, vår synd.
Through our efforts.
Inte genom våra prestationer.
Our identity is no longer broken, not enough, fallen short.
Vår identitet inte längre brutna, kommer till korta.
No, as Jeremiah already put it forward.
Så som Jeremia har uttryckt det.
I will write the law on your hearts.
Jag ska skriva lagen på era hjärtan.
God will already write the law on our hearts. He will do it. It will be his work.
Gud kommer skriva sin lag på våra hjärtan. Han gör det. Det är hans verk.
He is the one who's put the spirit in our hearts.
Han är den som sätter anden i våra hjärtan.
And so from that.
Så från det.
From the spirituality from above that we can only receive.
Från den här andligheten från ovan som vi bara tar emot.
We are then empowered to live lives that please God.
Så får vi kraft att leva liv som behagar Gud.
And this is every single Christian.
Och det här är varenda kristen.
To set the minds of the things of the Spirit because we have received the Spirit.
Vi tänker på andliga ting, andens ting, för vi har tagit emot anden.
He indwells us. The Spirit is within us.
Han bor inom oss. Anden är i oss.
The result of setting our mind on the Spirit.
Och att sätta sinnet på anden. Resultatet är.
The result of that is life and peace.
Resultatet är liv och frid.
Life and peace where there was before only death.
Liv och frid där innan fanns bara död.
If you look at verse 6.
Om vi kollar på vers 6.
There was death.
Det fanns död.
There was either death or life and peace. Those are the two options again.
Det fanns död eller liv och frid. Det är de två alternativen.
There's no neutral stance in between that you can take towards God.
Det finns ingen neutral hållning man kan ha där emellan gentemot Gud.
Even though many, many people out there would say so.
Även om många människor där ute hade påstått det.
But verse 7.
Och vers 7.
For the mind that is set on the flesh is hostile to God.
Köttets sinne är fiendskap mot Gud.
Being centered on oneself.
Att vara centrerad på en själv.
So being centered on oneself instead of God is not just spiritual sickness. It is spiritual death.
Att vara centrerad på en själv istället för Gud är inte bara en andlig sjukdom. Det är andlig död.
It's hostility towards God.
Det är fiendskap mot Gud.
And for us Christians that is also a great hope actually.
Och för oss kristna så är det stort hopp. Faktiskt.
Because if there was just a spiritual sickness,
om det fanns bara andlig sjukdom,
we might feel proud enough, empowered enough.
Så kanske vi hade känt oss stolta noga eller mäktiga noga.
To go out there and heal it.
Att gå ut och bota det.
But it is spiritual death that we encounter.
Det är andlig död som vi finner.
It is something that is impossible through our human efforts.
Det är något som är omöjligt genom våra mänskliga prestationer.
And so as we go out there, we can only point towards Christ and help people invite the Spirit.
Så när vi går där ute så kan vi bara peka människor mot Jesus och inbjuda anden.
It's not our efforts, it is the work of the Spirit through us, through which we can reach out to others.
Det är inte våra prestationer, utan det är andens verk genom oss, så det når ut till andra människor.
Because spiritual death can only be overcome through Christ.
För andlig död kan bara övervinnas genom Kristus.
Verse 8 then says, those who are in the flesh cannot please God.
Vers 8 säger, de som lever i köttet kan inte behaga Gud.
Those are the only two options, as I keep saying. You, however, are not in the flesh, but in spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Verse 9.
Det är de två alternativen, som jag säger igen. Vers 9. Ni däremot lever inte i köttet, utan i anden, eftersom Guds ande bor i er.
And the Spirit of God dwells in you as a Christian.
Guds ande bor i dig som är kristen.
You have the Spirit of Christ.
Du har Kristi ande.
There are no different classes or tiers of Christians.
Det finns inte olika klasser eller nivåer av kristen.
Christ is in you, verse 10.
Kristus är i dig, vers 10.
The Spirit of God dwells in you. You have the Spirit of Christ, and Christ is in you.
Guds ande bor i dig. Du har Kristi ande. Kristi ande bor i dig.
Those things show us also that Christ and the Spirit, they are inseparable.
Visar oss också att Kristus och hans ande går inte att skilja åt.
Christ lives in us through the Spirit that he has sent.
Kristus bor i oss genom anden som han har sent.
And even though our bodies are decaying, even though our body is dead because of sin, as we read.
Och även om vårt kött eller vår kropp är dött på grund av synd, som vi läser.
We have eternal life through the Spirit.
Så har vi evigt liv genom anden.
So then I want to go to the second half of this passage.
Jag vill se på den andra halvan av denna text.
And look at the final verses for today.
Jag ser på de sista verserna för idag.
So from verse 12 onwards.
Från vers 12 och framåt.
Again, there are two outcomes.
Återigen, det finns två utgångar.
Two scenarios.
Två scenarier.
Two destinies.
Två öden.
Living according to the flesh.
Att leva enligt köttet,
which will result in death,
och leva till döden,
or living by the Spirit,
att leva genom anden,
which will mean life,
som betyder liv.
Again, there is no middle ground.
Det finns ingen mittemellan väg.
And Paul is, he can't be more clear on that.
Och Paulus kan inte vara tydligare.
For to set the mind on the flesh is death.
Att sätta
verse 6 again.
Verse 6. Köttets sinne är död.
But to set the mind on the Spirit is life and peace.
Men andens sinne är liv och frid.
And in verse 13 of Romans 8 we get the same options again.
Och i vers 13 i Romarbrevet 8 får vi samma alternativ igen.
Jesus even makes this clear in Matthew 7.
Och Jesus gör detta tydligt i Matteus evangeliet 7.
Where he said, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. And verse 14 then, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few.
Jesus säger i Matteus 7, gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den.
Just as a reminder,
som en påminnelse.
There is not a single one of us here.
Det finns inte en enda av oss här.
Not a single one who at some point in their life was not heading towards destruction.
Inte en enda av oss som vid något tillfälle i livet var på väg mot fördömelse.
Each one of us was heading for destruction.
Var och en av oss var riktade mot fördärvet.
Each one of us was born in enmity towards God.
Var och en av oss födda i en fiendskap.
Walking the wide gate.
Som gick på den breda vägen.
But by receiving the Spirit.
Men genom att ta emot anden.
By accepting the pardon.
Att ta emot frikännandet.
By receiving God's grace, by accepting his lordship.
Genom att ta emot Guds nåd och acceptera hans herravälde.
By acknowledging our sin and hopelessness.
Genom att erkänna vår synd och vår hopplöshet.
By being in Christ Jesus.
Genom att vara i Kristus Jesus.
That is the narrow gate through which we find life.
Det är den trånga porten genom vilken vi finner liv.
And we can't just accept Jesus as our savior but refuse his lordship.
Och man kan inte ta emot Jesus som frälsare men inte acceptera hans herravälde.
Those are that's not possible. There's not different classes of Christians where, well, Jesus, I'll take your salvation, but I don't want to live for you.
Det finns inte olika klasser av kristna där vissa säger jag tar din frälsning men jag vill inte leva för dig.
But being in Christ Jesus is identifying in him.
Att vara i Kristus Jesus är att identifiera sig i honom.
Identifying in his suffering and his resurrection.
Att identifiera sig i hans lidande och hans uppståndelse.
And verse 13, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live.
Vers 13. Om ni genom anden dödar kroppens gärningar, kommer ni att leva.
That is where we need to accept the lordship as an active component in our lives now.
Så vi tar emot hans herravälde aktivt i våra liv.
An active fight against sin.
En aktiv kamp emot synd.
An active fight against our old identity.
En aktiv kamp emot vår gamla identitet.
Because we have put on one of the options, without the Spirit or with the Spirit.
För vi har valt en av alternativen, med anden eller utan anden.
And if the Spirit is in us,
och om anden är i oss,
then we are to put to death sin in our lives.
Så ska vi döda synden i våra liv.
And John Owen famously warns Christians.
John Owen är känd för att ha varnat kristna.
Be killing sin or it will be killing you.
Döda ständigt synden. Eller så kommer den ständigt döda dig.
And Jonathan, just before today.
Jonathan, precis innan.
This Jonathan here. he also, he pointed out then, be killing. It's not a southern way of saying things, that's mean.
Be killing, eller döda ständigt, inte ett sydligt uttryckssätt.
Ständigt, ongoing.
Utan ständigt.
It's an ongoing killing of the sin.
En fortlöpande dödande av synden.
We are to diligently fight sinful desires and put them to death.
Vi ska vara flitigt kämpa mot syndiga begär och döda dem.
Because now we are not who we were anymore.
För nu är vi inte längre den som vi var.
We are not heading on a path towards destruction.
Vi är inte på en väg mot fördärvet.
We do not live according to the flesh anymore.
Vi lever inte enligt köttet längre.
But according to the Spirit.
Utan enligt anden.
I will read from Romans 6, which we've gone through a few weeks ago.
Jag läser från Romans 6 som gick igenom några veckor sedan.
Verses 12 and 13.
Vers 12 och 13.
Let not sin therefore reign in your mortal bodies to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness.
Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.
So as Christians your status has completely changed from death to life.
Som kristen har din ställning helt förvandlats från död till liv.
In Romans 8:14 Paul continues.
I Romarbrevet 8:14 fortsätter Paulus.
We are now sons of God.
Vi är Guds barn, Guds söner.
And I put this in bracket because I have to check if we have time for that.
Jag sätter i en parentes för att få tunga kolla om vi har tid för det.
But just to clarify the term sons.
För att klargöra begreppet söner.
It was used as a legal term in the adoption of inheritance law of the first century Rome.
Så det var en juridisk term för adoption i lagar kring arv i Romarrikets första sekel.
So it's not exclusively male.
Så det är inte enbart för män.
But it's used by the Apostle Paul. This term refers to the status of all Christians, both men and women.
Men Paulus använder det om alla kristnas ställning, både män och kvinnor.
Who haven't been adopted into God's family and now enjoy all the privileges.
Som nu när de har adopterats in i Guds familj har alla fördelar.
The privileges, the obligations and the inheritance right of God's children.
Alla fördelar, alla skyldigheter och alla rättigheter när det gäller arv som Guds barn.
So we are sons of God, we are children of God.
Så vi är Guds son, Guds barn.
When we approach God, it is not anymore in fear of being judged.
Och när vi närmar oss Gud så är det inte av rädsla för att fördömas.
It's not in expectation of condemnation.
Inte med en förväntan av att fördömas.
But we get transformed to have a righteous fear to approach God.
Men vi förvandlas så att vi har en rättfärdig fruktan när vi närmar oss Gud.
For those of you who have attended the Michael Reeves conference a while back.
För er som var på konferensen med Michael Reeves för ett tag sedan.
We now have a righteous fear of God.
Vi har nu en rättfärdig fruktan för Gud.
Where we can acknowledge his holiness.
När vi kan erkänna hans helighet.
And put us in a glorifying, holy, righteous state of trembling before him.
Och kan stå i en helig och Gud förhärligande ställning där vi bävar.
But we can still approach him and call towards him Abba Father.
Men vi kan fortfarande närma oss honom och kalla honom Abba Fader.
We are children who can approach their father.
Vi är barn som kan närma oss vår far.
We are not enemies running from him.
Vi är inte fiender som flyr från honom.
We are not in hiding.
Vi gömmer oss inte för honom.
And as Paul says, we did not receive the spirit of slavery to fall back into fear.
Som Paulus säger, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan.
We do not have a sinful fear anymore that.
Att vi har inte längre en syndig fruktan.
That knows that there's no worth in our lives.
Som vi vet att det finns inget av värde i våra liv.
But we know that our worth comes from that which we have received.
Men vi vet att vårt värde kommer från det som vi har tagit emot.
From his accomplishments.
Från hans prestation.
Not who we are.
Inte vilka vi är.
Not what we have accomplished.
Inte vad vi har åstadkommit.
Not what we bring to the table.
Inte vad vi för med oss.
But it's the faith that justifies us.
Men det är tron som gör oss rättfärdiga.
It justifies us and it sanctifies us.
Det gör oss rättfärdiga och det helgar oss.
And that is then our status as heirs of God.
Och det är vår ställning som Guds arvingar.
Justified.
Rättfärdig förklarad.
And being sanctified.
Och på väg att helgas.
Fellow heirs in Christ.
Medarvingar med Kristus.
To produce fruit.
För att bära frukt.
And that is why we can't just accept his salvation but refuse his lordship.
Och det är därför vi kan inte bara ta emot frälsning men säga nej till att han är herre.
Because he justifies us but he also sanctifies us.
För han gör oss rättfärdiga men han helgar oss också.
The spirit dwells in us.
Anden bor i oss.
It dwells in us to produce fruit.
Den bor i oss för att bära frukt.
To share the gospel.
För att dela evangeliet.
Or as Paul then puts it also, in order that we might may identify in the suffering of Christ, in order that we may also be glorified with him.
Som Paulus säger, arvingar och medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också förhärligas med honom.
Our entire identity is now in Christ.
Hela vår identitet är nu i Kristus.
And that's exactly where I want to end today then.
Och det är precis här jag vill avsluta idag.
Looking towards Christ.
And we see that Christus.
Knowing that life in the Spirit means the Spirit in us.
Och när vi vet att livet i anden betyder att anden är i oss.
Identifying in Christ.
Vi identifieras i Kristus.
Knowing that it was God's work.
Och vet att det var Guds verk.
Knowing that there's nothing that we can look towards ourselves.
När vi vet att ingen kan se till oss själva.
But he was the one who condemned sin in the flesh.
Men han var den som fördömde synden i köttet.
He was not defeated by sin as we were.
Han var inte besegrad av synden så som vi var.
He conquered death on the cross.
Och han besegrade döden på korset.
It's his greatest victory.
Det är hans stora seger.
It is his body that was broken for us.
Hans kropp som blev bruten för oss.
It's his blood that was poured out for us.
Hans blod utgjuten för oss.
Nothing that we have done.
Inget som vi har gjort.
So even though we can look at ourselves.
Så fast vi kan se på oss själva.
Understand that in Christ there's no condemnation.
Och se att i Kristus finns ingen fördömelse.
The only thing that we can really do.
Det enda som vi egentligen kan göra.
Is to look at Christ.
Är att se på Kristus.
To look at his suffering.
Att se på hans lidande.
Identify his suffering.
Identifiera oss i hans lidande.
But then also identify his glory, his accomplishment.
Men vi identifierar oss också i hans förhärligande.
And that is the only manner in which we can want to come before him.
Och det är bara så som vi vill komma inför honom.
Looking towards him.
När vi ser mot honom.
Looking towards our identity being in him.
Vi ser på vår identitet i honom.
To glory in Christ our Redeemer, as we sang last week.
Att njuta av härligheten i Kristus, vår återlösare.
Or as we sang today, that all creatures of our God and King will worship him.
Eller som vi sjöng idag, all creatures, alla skapelser tillber honom.
That we may find ourselves at the cross, at the place of his great victory.
Att vi finner oss vid korset.
And be transformed by him over and over again.
Korset där han segrar och vi transformeras av honom gång på gång.
That we don't blow ourselves up, that we don't boast in ourselves.
Vi skryter inte, vi berömmer oss inte av oss själva.
But that we are transformed and humbled by his offering.
Men vi förvandlas och blir ödmjukade av hans offer.
And kind of like this Paul is doing.
Och lite som det här stället gör.
That the more and more we talk about Christ,
the mer och mer vi pratar om Kristus,
the more and more we decrease,
desto lägre blir vi.
And the bigger he will become in our lives.
Och desto större han blir i våra liv.
That when we approach the cross,
när vi närmar oss korset,
ultimately we will do it on our knees.
Ytterst så gör vi det på våra knän.
Where am I find myself in a minute or two if this continues.
Där jag kommer att befinna mig om några minuter om det här fortsätter.
No, but the cross is the only place where we will find Christ.
Korset är enda platsen där vi finner Kristus.
Because that is where he accomplished the work which we could not.
Det är där han fullbordade det som vi inte kunde göra.
And so when we focus on him,
så när vi fokuserar på honom,
we want to allow ourselves to decrease so that he may increase.
Vi vill att vi ska bli mindre så att han blir större.
So that the Spirit can work in us.
Så att anden kan verka i oss.
So that we do not follow the flesh.
Ja, så att vi inte följer köttet.
But that we recognize that we are transformed towards a new identity.
Men vi inser att vi förvandlas till en ny identitet.
And as we take the Lord's Supper together.
Och när vi tar Herrens måltid tillsammans.
That is exactly what we want to do.
Det är precis det vi vill göra.
We want to remember that.
Vi vill komma ihåg det.
We want to be amazed by the cross, by Jesus.
Vi vill förundras av korset, av Kristus.
We want to pray that the power, the work that he has done never diminishes.
Vi vill be att kraften i hans verk aldrig blir mindre.
That we never take it for granted.
Att vi aldrig tar det för givet.
That we never look too lightly at his suffering.
Att vi aldrig ser lätt på hans lidande.
But that we know.
Men att vi vet.
As it is in Romans 8, there's no condemnation.
Som det står i Romarbrevet 8, att det är ingen fördömelse.
And no separation from God anymore.
Ingen separation från Gud längre.
Let us pray.
Låt oss be.
Father, we thank you for your word.
Fader, vi tackar dig för ditt ord.
And we thank you that you have given it to us through your apostle Paul.
Vi tackar dig att du har gett det till oss genom din apostel Paulus.
And thank you that you use it to transform us even today.
Och tack att du använder det för att förvandla oss även idag.
Lord, we thank you that there's no more condemnation.
Herre, vi tackar dig att det finns ingen fördömelse.
But Lord, we acknowledge that that is only possible in Christ Jesus.
Och vi erkänner att det endast är möjligt i Kristus Jesus.
So Lord, we pray.
Så Herre, vi ber.
We pray that we can go into ourselves.
Vi ber att vi ska gå in i oss själva.
And that we will find your Spirit.
Att vi ska finna din ande.
That we will identify in your work.
Att vi ska identifiera oss i ditt verk.
In your life, in your peace that you give.
I ditt liv, din frid som du ger.
And Lord, we pray that we will be transformed to share this with the world.
Herre, vi ber att vi ska förvandlas för att dela detta med världen.
That we will be moved by your spirit to share of this life that we have received.
Vi ska bli berörda av din ande och dela med oss av livet som vi har tagit emot.
Because Lord, we have tasted your glory.
Herre, vi har smakat din härlighet.
And there is nothing like it.
Det finns inget som det.
There is nothing that will ever satisfy us again.
Inget som kan tillfredsställa oss.
And Lord, so we want to pray that our lives are yours.
Så Herre, vi vill be att våra liv ska vara dina.
That's the salvation you want for us.
Frälsningen som du vann för oss.
That it's your glory, that we will sing glory to your name.
Det är din ära. Vi ska sjunga ära till ditt namn.
And that ultimately,
att ytterst,
all of us, all creation,
att vi alla och hela skapelsen,
each single one will sing glory to the lamb that was slain.
Alla kommer sjunga ära till lammet som blev slaktat.
Salvation is there, Lord.
Frälsningen finns där, Herre.
So we pray that we may receive this pardon, that we may accept it.
Och vi ber att vi ska alla ta emot det här frikännandet.
And that we may offer it to all who are seeking.
Och att vi ska erbjuda det till alla som vi möter.
We thank you, Lord, for your work.
Vi tackar dig, Herre, för ditt verk.
For your love, for your grace.
För din nåd.
For that which we could never accomplish.
För det som vi aldrig kunde åstadkomma.
We love you, Lord.
Vi älskar dig, Herre.
Yours be the glory forever and ever.
Din var äran för evighet. Amen.